I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på Amerikabrevet säsong 2, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag gör vi en avstickare från New York och åker 1,5 timme söderut till Philadelphia. Här i ett radhus från 1800-talet, mitt i centrala Philly, bor Ami von Sydow Green tillsammans med sin familj.
Jag tyckte det var så roligt att läsa till läkare. Jättekul att få vara med i alla de här spännande situationerna. Och jag kom ju hem och tittade på ER på tv på eftermiddagen och sådär. Så hela det här med mat och hälsa är ett intresse och en hobby. Så jag är jätteglad att jag kan jobba med det också.
Utöver sitt jobb som dietist skriver Ami kokböcker, tidningsartiklar och arbetar som konsult för den hälsoinriktade restaurangen Honey Brains i New York. I det här avsnittet får vi höra om hur Ami hittade fram till sitt drömyrke och om hur hon träffade kärleken i USA bara en vecka innan hon skulle flytta tillbaka till Sverige. Dessutom berättar hon om sin och systern Ebbas kokböcker, idén till den första boken kläcktes till exempel i skidbacken och om de starka banden till Sverige. Välkommen tillbaka, både gamla och nya lyssnare. Nu kör vi.
Ami von Sydow Green heter jag. Green är det amerikanska delen av namnet. Jag är gift med en amerikan och jag bor i Philadelphia sedan 10 år faktiskt nu. Så det känns ju helt otroligt att jag har bott här i 10 år. Jag arbetar som, vad ska man säga, alltså jag har ganska många olika jobb. Men den största delen av mitt jobb det är att jag är dietist. I grunden är jag läkare, men så utbildade jag mig till dietist här i USA och arbetar på en klinik på ett universitetssjukhus här i stan, 10 minuter från mitt hus. Och där träffar jag patienter 3 dagar i veckan och hjälper dem med livsstilsförändringar och att få dem att äta lite hälsosammare när det går. Så det tycker jag är jätteroligt. Och sen så måndagar och fredagar gör jag massor av andra saker. Till exempel skriver böcker och jobbar med en restaurang i New York. Så jag har lite ärenden där. Och skriver en del restaurangrecensioner här i Philadelphia faktiskt. Hur kan man äta nyttigt ute?
Du har många, vad säger man, strängar på din lyra. Precis. Men kan inte du berätta lite hur det kommer sig att du hamnade här i USA från första början?
Jag åkte och gick på college i USA, på Wellesley College utanför Boston efter gymnasiet. Och jag tänkte mig egentligen 1 år. Och det här var ju länge sedan då, alltså slutet av 90-talet. Men sen blev jag kvar där 4 år och en vecka innan graduation så träffade jag min man Jeff. Och den sommaren så kom han hälsade på i Sverige och sen den vägen gick det. Och vi gifte oss faktiskt året efter när jag var 24. Vilket ju nu när man tänker på det känns nästan som en slags child bride eller något i den stilen. Men det gick bra ändå. Och vi flyttade till Sverige ett tag. Jag läste till läkare i Göteborg och vi bodde i Sverige i 5 år ungefär. Och min man höll på med sin avhandling och sen när han blev klar och jag började bli nära klar så fick han ett jobb här i Philadelphia på UPenn och vi flyttade hit och nu har vi varit här i 10 år och vi trivs faktiskt jättebra.
Men i Sverige, det var där du utbildade dig till läkare. Hann du använda den utbildningen någonting eller vad hände sen när du kom tillbaka hit till USA?
Jo, men det, alltså det måste jag säga. Där har jag ju en liten historia som är typisk för ja, men en hel del invandrare till olika länder. Att man kanske ändrar sin bana lite när man flyttar till ett annat land. Så vi kom ju hit och jag hade tänkt mig egentligen att arbeta som läkare i USA och började skriva de här stora hemska proven. Jag satt och pluggade hela dagarna på biblioteket och det var väldigt plågsamt, det är väldigt synd om mig själv. Alltså jag måste säga att det är ganska roligt för både jag och min syster Ebba, vi verkar som väldigt positiva personer oftast, men vi kan också vara extremt gnälliga. Så under den tiden när jag skrev de här proven så var jag nog så helt olidligt gnällig. Men i alla fall så gjorde jag det och tänkte mig att jag skulle göra residency och jobba som läkare här, men sen så började jag jobba med forskningsprojekt inom fetma och övervikt och då så arbetade jag faktiskt med mycket patienter. Jag fick lite träning i hur man skulle handleda dem och göra förändringar i sitt liv och så tänkte jag så här att ja, men jag kanske kan jobba inom det här istället och på något sätt använda min utbildning på ett annat sätt. Så då gjorde jag faktiskt en masters i nutrition, i näringslära. Näringsfysiologi och arbetade sedan ett år, gjorde ett internship och blev dietist istället. Och det låter ju ganska enkelt nu, men det var en ganska lång process. Sådär.
Först utbildade ett läkare, bara det är ju en ganska gedigen utbildning som tar lång tid. Och sen liksom vidareutbilda sig plus det. Det är ju en jätteresa. Men hur ser en vanlig dag ut för dig nu?
En vanlig vecka har jag en ganska bra balans för måndagar och fredagar så jobbar jag hemifrån med diverse projekt. Så fredagar så börjar jag faktiskt min dag väldigt lyxigt med en yogaklass som är i mitt område och då. För de som lyssnar som är i New York så kan man säga så här. En skillnad mellan New York och Philadelphia är att när jag går på yoga så betalar jag $6.
Wow, säger jag. Jag betalar $26.
Ja, men precis. Och det är en fantastisk klass. Och vi är kanske 12 personer. Och 9 av dem är mina mammakompisar här i området. Och en är en kollega till min man. Och en är någon annan kille här i området som jag börjat lära känna lite också. Så det är väldigt härligt. Så fredagar börjar jag med yoga och sen sätter jag mig vid min dator och jobbar till så där 3-4 när barnen kommer hem från skolan. Men tisdag, onsdag, torsdag, då har vi såna här vanliga månader när alla är ganska arga på varandra. Och man säger borsta tänderna 13 000 gånger och sätter på dig skorna. Och så glömmer barnen ändå att de ska sätta på sig skorna och sådär. Men sen går jag iväg till mitt kontor. Jag swipar in med mitt passerkort. Och så har jag ett schema med patienter hela dagen. Och det trivs jag jättebra med de 3 dagarna. Men man blir ganska utpumpad av att just sitta med patienter hela dagarna. Och vissa av mina patienter har det väldigt svårt. Så man hör ganska mycket svåra och ledsamma historier. Och så det kan ta mycket energi. Så att när fredagen kommer så är jag väldigt glad att jag kan arbeta hemifrån. Så det trivs jag med.
Varför tror du att mat väcker så starka känslor hos folk?
Ja, men alltså, för många av mina patienter som kommer så har mat varit men ofta en slags tröst som de har kunnat luta sig på. Eller en tröst och en stresshantering som de har kunnat luta sig på hela sitt liv. Och plötsligt då ändra sina vanor, det kan vara väldigt svårt. Och i många familjer har man ganska starka mattraditioner, så det kan också vara det här med att det är svårt att känna att oj, nu ska jag ändra på det här som jag har lärt mig och som så vi hade det alltid så här hemma när jag var liten. Hur ska jag kunna förändra detta och hur ska det kunna fungera? Så det är ofta mycket känslor som kommer in.
Vad är ett typiskt eller vanligt råd som du ger dina patienter?
Ja, men det är en sak som vi jobbar med väldigt mycket, det är att vi sätter upp ganska små delmål. För många kommer in och säger så här, nu ska jag ändra allting. Nu ska jag bara äta grönsaker och jag ska inte äta en enda godisbit under hela det här året. Och de har väldigt, väldigt stora, ofta ganska vaga mål dessutom. Jag ska träna mer, jag ska äta mindre. Så då brukar vi lite bena ut där. Ja, men vad är det för förändringar du skulle kunna tänka dig att börja med? Vad är realistiskt? Om du arbetar 8 timmar om dagen, 10 timmar om dagen och sen går på kvällskurs och sen kommer hem och tar hand om dina barn, då är det inte realistiskt att du ska laga en hemlagad middag varje dag till exempel. Så vi börjar att liksom se lite, hur ser din livsstil ut nu? Vad är några små förändringar och lite enklare förändringar som vi kan börja jobba med?
Det känns väldigt rimligt, för man känner igen sig i det där att man tänker att nej, men nu ska jag sluta med allt socker och alla sötsaker på en och samma gång. Och sen så går det några dagar och sen är man där igen och fingrar i kakburken att det är väldigt svårt att hålla sig till det. Och så ger man upp snabbt, så att jag känner igen mig i det där ganska mycket faktiskt. Lever du efter dina egna råd?
Ja, alltså jag måste säga att jag lever ganska mycket efter mina egna råd. Och det är ett av mina stora mål är ändå det att jag hittar en slags gråzon. Så om man tänker sig att många av mina patienter har just det här black and white thinking. Så det är all in eller all out. Alltså antingen är det liksom 2 ägg till frukost, en sallad och kyckling och broccoli till middag. Eller så är det chips hela dagen. Men just att hitta den här balansen, det här gråa, där man äter så att kroppen är nöjd och så man mår bra, men också kan åka till Ikea och köpa sig lite smågodis och äta det framför tvn på helgen och kunna gå och ta sig en kaffe och en liten kaka då och då, men att det inte behöver vara hela tiden, utan att man ändå äter så att man mår bra, att alltså ger sin kropp det den behöver, men också ger själen det den behöver i att kunna njuta av mat.
Men kost och så, det har ju varit ditt liv nu i ganska många år, och du skriver även kokböcker med din syster Ebba. Varför tror du att mat och kost och hälsa, varför har det blivit ett intresse för dig?
Jag tror att det kommer från många håll faktiskt. Jag växte upp i en familj där mat var ganska centralt. Min mamma lagar alltid mycket mat och massor av god mat till kalas och middagar. Hon bläddrade i tidningar och prenumererade alltid på allt om mat och köpte nya kokböcker. Så det var, mat var centralt i vår familj under min uppväxt, och jag tyckte det var roligt att hjälpa till i köket, så mat har alltid funnits där. Sen var jag också gymnast när jag växte upp och tränade mycket, så då tror jag att jag började se lite det här att det man äter faktiskt påverkar hur kroppen fungerar, och jag märkte lite att ja, men om jag äter så här då orkar jag med hela träningspasset, och skippar jag mat efter skolan då orkar jag inte. Så det, där började jag nog tänka lite mer på mat hur det påverkar funktionerna i kroppen. Och sen tycker jag att det är väldigt roligt med hälsa och sjukvård. Alltså jag är en sån här konstig person som alltid tyckte det var ganska kul att gå till doktorn när jag var liten. Och jag tycker fortfarande att det är ganska trevligt att ta barnen till sina barnläkarbesök. Det är liksom en positiv miljö för mig, så jag tyckte det var så roligt att läsa till läkare. Jättekul att få vara med i alla de här spännande situationerna. Och jag kom ju hem och tittade på ER på tv på eftermiddagen och sådär. Så hela det här med mat och hälsa är ett intresse och en hobby. Så jag är ju jätteglad att jag kan jobba med det också.
Jag tänkte om vi cirklar tillbaka till det här läkarstudien och så. Saknar du någon gång att det inte blev så, att du inte jobbar som läkare idag?
Det kan jag verkligen göra. Och ibland vissa dagar, så det är ju i USA så är det ju en ganska stark hierarki, speciellt i en sjukhusmiljö. Så det kommer ju inte på fråga att någon skulle kalla en doktor för förnamnet då, men på min klinik så kallar jag de flesta doktorerna för sitt förnamn, men däremot sjuksköterskorna som ändå arbetar väldigt nära med doktorerna varje dag, de kallar dem ju för doctor och så last name. Så där kan jag ju ibland känna lite det att, ja, men jag är ju också en doktor, men jag kallas ju då för mitt förnamn i och med att jag är dietist, så jag är ju lite lägre i den här, på den här stegen. Och ibland kan man ju verkligen känna så att, hur kunde jag göra så? Men samtidigt när jag tänker tillbaka till min situation när jag kom hit med en liten tvååring och sen ganska snart var jag gravid med vår nästa dotter, så kände jag ändå att jag var inte redo att på något sätt ge upp somrar i Sverige och tid med barnen. Så det här har varit ett sätt för mig att, ja, men att lite få balans i livet. Och då är det ju så att man får kompromissa lite helt enkelt. Och i vissa dagar så känns den kompromissen som att den är bra och balanserad. Och sen så är det såklart att vissa dagar så har man en dag där man känner, kan jag ha en dag när jag känner att hur kunde jag göra det beslutet? Men så är det.
Det var så intressant när vi pratade om det på telefon. För att jag kom ju också hit och hade en utbildning och ett yrke i Sverige som jag inte kunde utföra här. Eller det var liksom inte så lätt för mig att komma in på arbetsmarknaden här av olika anledningar. Och jag upptäckte hur starkt jag identifierade mig med min yrkesroll. Och det blev väldigt konstigt att jag plötsligt tänka om och tänka nytt. Och jag tror också att det hänger ihop med att man går en utbildning och liksom den planen på att jag ska bli det här, den lever man med så många år. Och sen att det inte blir så, det kändes, som för mig kändes det som ett nederlag under ganska lång tid. Tills jag liksom kom på, men gud, livet är långt, man kan göra mycket olika grejer. Kände du liknande när du kom hit?
Ja, men alltså, jag känner igen mig väldigt mycket i det, för det är ju precis så att man har den här identiteten som man tänker på sig själv, så tänker man ju mycket på sin yrkesroll. Och man tänker ofta på också, tror jag, vad tycker andra människor? Eller hur? Och där tänker jag att det är väldigt viktigt att sträva efter att tänka vad fungerar för mig? Vad fungerar för min familj? Vad fungerar i min vardag? Vad tycker jag är roligt? Hur vill jag att mitt liv ska vara? För det är så lätt att fastna i det där. Men oj, nu tycker de där hemma eller de i Sverige när man kommer till på sommaren att jag inte arbetar det som det jag hade utbildat mig till. Och man blir så fast i alla andras åsikter. För om jag bara ser till mig själv nu till exempel, så tycker jag att jag har ordnat det väldigt bra för mig och jag trivs jättebra med mitt arbete varje dag och jag har väldigt mycket kul. Så egentligen mycket av de här negativa tankarna tror jag kommer från det som man tänker sig att andra tycker, andras åsikter. Vad tror du om det? Det tror jag mycket det ligger i att säga, oj. Jag kommer ihåg någon gång när jag kom hem till Sverige på sommaren och när jag då började läsa, efter att ha läst på college 4 år, på läkarprogrammet i 5,5 år, så kom jag hem och så sa jag till någon morbror att nu har jag ju läst mitt första år här på den här mastersutbildningen. Och så här, så du har inte tillräckligt med utbildning då, du ska aldrig börja jobba har du tänkt dig, du ska aldrig tjäna några pengar. Så är man så här, ja, men får man ju helt enkelt försöka så där. Eller då, jag tyckte det var en ganska jobbig kommentar på, men samtidigt så, ja, det är ju jag som bestämmer vad jag gör och jag trivdes med det. Så man får försöka och lita på sitt, ja, men lita på sina egna beslut, tror jag.
Ja, precis. Lita på sin magkänsla och, som du sa där, vad som funkar för familjen. För att ha barn här är ju lite annorlunda mot i Sverige. Det är ju inte riktigt samma, så här, systemet är inte uppbyggt på samma sätt för att man ska kunna jobba och ha familj samtidigt. Hur har det varit för dig?
Ja, men det måste jag säga, det är en stor del. Det har ju guidat mina beslut ganska mycket, måste jag säga. Att jag väldigt gärna ville vara mycket med mina barn. Och det vill ju alla vara, såklart. Men jag var nog, när man kommer från Sverige så är man ju van vid det här att ändå kunna ta en ganska lång semester på sommaren och vara med barnen. Och ja, men att kunna ta helger och kunna komma från jobbet vid 5 på eftermiddagen. Men här i USA så fungerar det ju inte riktigt så. Så när jag började titta på att arbeta som läkare här så insåg jag att det kommer vara några år när jag inte kan komma hem på somrarna mer än kanske någon vecka. Och de åren skulle då vara just när mina barn var små. Och det kändes inte okej för mig. Så nu har jag lagt upp det så att vi är hemma i Sverige 5 veckor på sommaren och mina barn faktiskt 7-8 veckor. Och ja, men om man rullar tillbaka där lite i allmänhet och har barn i USA och med barnomsorg, så är det ju precis som du säger inte riktigt upplagt för att få så mycket balans. Alltså man betalar väldigt mycket pengar för förskola, vilket ju gör att man kanske försöker att arbeta lite mindre så att man inte ska behöva betala så mycket, helt enkelt. Och sen när barnen börjar skola så är det väldigt många, alltså som jag upplever det, halvdagar, helgdagar. Och som vi då här i Philadelphia så har vi, om det kommer 3 snöflingor så stänger skolan. Är det över 90 grader, vad kan det vara, 35 grader, vilket det ofta kan vara i juni och även ibland i september, då stänger skolan också. Så att man måste ha mycket backup om man ska ha ett heltidsjobb där man inte har flexibilitet.
Det är precis samma sak i New York. De stänger ju för snö och vi skrattar alltid och tänker att men herregud, det här är ju så fånigt. Och också för att det händer varje år. Det är ju inget nytt att det snöar på vintern. Men jag tänker lite att lärarna ser det där som en ganska skön break från barnen. Men jag tycker också det. Alltså tid är lyx. Och kan man få till det som du har nu, att du jobbar och gör någonting som du verkligen brinner för och älskar och samtidigt får den här tiden med familjen och somrarna och loven och sådär, då har man ju lyckats. Det tycker jag.
Jo, men det måste jag hålla med om. Alltså, och det är, jag hade världens tur när jag anställdes för det jobbet som jag har nu. Så jag är då dietist på den här lilla kliniken på sjukhuset som öppnades för 3 år sedan. Och när den öppnades så öppnades den av några som arbetade mer inom forskning. Så de var ju då vana vid lite forskningsakademiskt år. Så då när jag frågade dem och bad dem att få vara ledig 5 veckor på sommaren, så tyckte de att ja, men det går väl jättebra. Sen när jag började arbeta där så blev kliniken mindre forskningsinriktad och mer kliniskt inriktad. Alltså mer som en vanlig klinik på sjukhuset. Så de andra som arbetar där nu, de tycker hur i all världen kan du få till det här? Du är borta i 5 veckor på sommaren. Men det fick jag då inskrivet i mitt kontrakt när jag började. Och då får jag inte betalt för alla de här 5 veckorna, men det är det värt. Om jag inte hade ledigt så skulle ju barnen vara då på diverse camps. om man tänker i USA så är det ju hela sommaren så är det ju camps. Så de flesta av mina barns kompisar går på skateboard camp och pottery camp och gymnastik. Och då betalar man ju väldigt mycket pengar för det. Så jag känner att det går nog på ett ut ungefär.
Är det någon gång under din karriär som dietist som du har kört fast eller tänkt att nu byter jag bana igen?
Min karriär som dietist är ju ganska kort. För det tog ju mig ganska lång tid. Vi kom hit för 10 år sedan och sen har jag fått 2 barn under den tiden och läst. Så jag har ju egentligen, det här är ju mitt första jobb som dietist. Jag har ju jobbat väldigt länge inom den här världen. För jag arbetade inom forskning med fetma och sen så arbetade jag inom lite andra forskningsprojekt. Där till exempel åkte runt i hela Philadelphia och undersökte corner stores för att undersöka hur mycket hälsosam mat de hade. Så då åkte jag, det var faktiskt ett väldigt spännande jobb, för då åkte jag runt i liksom alla möjliga områden. Och om man känner till lite mer om Philadelphia så vet man att så vissa områden är väldigt mycket droger. Och de skickade in mig, en liksom 25-årig svensk tjej, och sa sådär, men spring in här, du, det fixar du. Men så min karriär just som dietist då, jag har ju egentligen bara varit i de här 3 åren jag har arbetat på den här kliniken. Och så jag har än så länge inte kört fast. Jag kan tänka mig att nu där jag är nu vill jag gärna vara kvar i några år till åtminstone. Och sen får man väl se, kanske det är dags för en förändring, fast inom samma bransch i så fall.
Skiljer det sig någonting, tror du, mellan Sverige och USA i just kost och hälsa, hur man ser på mat och lite livsstil och matvanor?
Ja, alltså det är ju väldigt, det finns väldigt mycket kultur i maten. Så om man tänker sig en stor del av min patientgrupp är svarta amerikaner med diabetes typ 2. Och med en lägre socioekonomisk status. Och de har mycket, alltså de har väldiga traditioner i sin matlagning som är mycket inriktade på, alltså det är, man dricker liksom soda eller juice med varje måltid. Och det är liksom det man dricker. Man dricker inte vatten. Och chips är det enda mellanmålet som de äter. Och många av dem, inte alla. Men det är alltså liksom, det är kulturen. Och sen så också överhuvudtaget i USA så tror jag att det gått väldigt mycket bort från det här med frukost, lunch, middag. Det känner jag ändå fortfarande i Sverige är ganska starkt, de här rutinerna. Men i USA, något som jag ser är att det ofta det har nästan fallit bort. Att det liksom blir ganska hackiga matvanor, så kanske skippa frukost, skippa lunch och sen så åka förbi Wendy's och köpa en hamburgare och jättestor pommes frites och en milkshake till någon slags stor eftermiddagsmiddag eller något i den stilen. Så om man ska säga skillnaden, som jag nog inte ser lika mycket i Sverige mellan Sverige och USA, det är ju då det här med att måltidsrutinerna inte finns så mycket, och också det här med väldigt mycket fast food och mycket söta drycker.
Det är så intressant, för att det tycker jag i New York också, så ser man ofta på tunnelbanan reklamaffischer för Seamless, som är en service som kör hem mat till dig, hur det är så här, this is the way New Yorkers eat, det är väl deras slogan, att så här, du har inga kök, alltså ordentliga kök, och lagar inte mat hemma, men Seamless och olika så här hemkörningsalternativ, det liksom finns, det är jättevanligt och billigt och lätt liksom att komma över. Och
ja, alltså det här med i New York och inte laga mat hemma, det är min man är uppvuxen på Manhattan, och hans familj, de beställde mat till middag varje dag varje dag. Och hans mamma berättar och skrattar lite åt deras doormen, för de tyckte att de var så konstiga. För att de hade då en jättehög med menyer, indiskt, italienskt, japanskt, allt vad det kan vara i köket. Och då kan man ju tänka sig, om man är en familj på 4, då kanske man bestämmer sig så här, men nu kör vi japanskt idag. Men nej, då alla i familjen beställde varsin egen middag. Så sen när de då kom, när dormen kom för fjärde gången upp så här, ja, nu det här måste vara fel, för nu kom också den här indiska restaurangen. Det här kunde inte vara till er, Mrs. Green. Så här, jo, det är Jeffs middag som kommer här. Så där måste jag säga att där är ganska, som gift med amerikaner så har jag verkligen lärt honom en helt annan matkultur, och nu så tycker han att det är lite trist att äta allt för mycket ute. Och jag tycker det är jättehärligt ibland att kunna beställa, men man tröttnar ju på det efter ett tag alltså.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag tänkte vi skulle prata lite också om dina kokböcker. För du har ju skrivit och gett ut 3 kokböcker i Sverige med din syster Ebba Kleberg von Sydow. Kan du berätta lite om dem?
Absolut, så det här är ju verkligen ett sånt där drömprojekt som vi startade för ganska många år sedan nu. Jag tror att vår första bok kom ut, kan det ha varit 2011 eller 2012 eller så, Sommar med systrarna von Sydow. Och det här var något som började egentligen när vi var i Sälen och var ute och åkte skidor, Ebba och jag, och vi pratade om det här att nu bor vi en i Stockholm och en i USA, och vi är väldigt nära varandra som systrar. Så vi kände det att men ska vi inte jobba tillsammans på något sätt så att vi har mer anledningar att liksom hälsa på varandra och prata med varandra varje dag och känna att det är dessutom ett jobb som vi gör. Så då så började vi prata, och så kom vi fram till det att en kokbok med alla, liksom alla familjens favoritrecept, det kör vi. Så då den första boken utspelar sig, kan man säga, på Marstrand där vi har vuxit upp på somrarna. Och det var ju så kul att börja göra de här böckerna, för det är liksom det är lite som när man är liten och liksom leker skriva tidning eller något sånt där, att liksom få göra ett sånt här projekt. Och sen har det rullat på lite. Så då gjorde vi fest med systrarna von Sydow, och sen vår senaste är egentligen den första som är lite mer åt det nyttiga hållet. Små stunder som är hälsosamma snacks, mellanmål, smårätter för alla de små stunderna i livet. Och där fick jag ju komma in lite mer med min dietistkompetens. Så det var ju jättekul att få gå åt det hållet lite. Och nu håller vi på med en fjärde bok som är fräsch och nyttig mat, men inte har riktigt samma. Den är inte inriktad på bara nyttig mat, kan man säga.
Vad spännande. Och den kommer nästa år?
Precis. Så nu har vi ganska mycket deadlines. Så vi får vi, om Ebba och jag klarar att hålla alla våra deadlines och jobba stenhårt nu här i höst, så kommer den ut i våren. Så det får vi hoppas.
Vad spännande. Hur är det att jobba med sin syster?
Ja, men det är faktiskt jättekul och bra. Och vi kompletterar varandra väldigt väl. Och Ebba är ju så duktig på att skriva, så hon skriver ju alla texter och får ihop det supersnyggt. Och jag gör de flesta recepten då, helt enkelt. Och testar och bakar och fixar. Och ja, men som idag, så de här var i och för sig inte till kokboken, det är för sent nu, men jag gjorde några pumpamuffins idag, och jag tycker det är jättekul just där, experimentera lite och hitta på och googla och testa mig fram. Men just att jobba med sin syster, så i och med att vi inte bor i samma stad, så får vi ju inte för mycket av varandra. Jag kan tänka mig, om man bor i samma stad och jobbar ihop hela tiden, då kanske det skulle vara en annan grej, men för oss är det ju liksom en lycka att kunna få jobba ihop så här. Och just det här med att vi kompletterar varandra, jag tror att det är också så att med sin syster så är man ju inte nervös över att, alltså jag kan liksom skriva ett utkast och inte känna så där, åh herregud, det här kan jag inte visa för någon, det är så dåligt, utan då kan jag veta att ah, men okej, jag har liksom fått ut mina idéer, Ebba får ihop detta på ett toppen sätt, jag behöver inte skämmas över att det inte var så skojigt skrivet eller något sånt där. Så det är jätteroligt att jobba tillsammans.
Kan du berätta lite om när du står där i köket, i ditt härliga, väldigt vackra kök, och experimenterar med recept och sådär. Är det ditt happy place?
Ja, men det är det faktiskt. Alltså jag måste säga, söndagar, det är ofta min matlagningsdag, för att, alltså jag vet inte riktigt, det kan kännas som ett mysterium för mig ibland hur folk kommer hem på en vardagskväll och svänger ihop, njutningsfullt slänger ihop en härlig middag, för det gör inte jag. Då är det liksom rester som gäller, eller så är jag ganska arg och lagar mat. Men på söndagar då lyssnar jag på podcasts och testar nya recept, och då har jag ofta varit och handlat både på Farmers Market och mataffären, och liksom ja, men jag svänger ihop massa grejer, och då känner jag mig så där lycklig och produktiv och lagar mat för hela veckan. Och ja, men det är verkligen ett happy place.
Vad härligt, och det känns också betryggande att du äter rester på vardagar. För jag tror att många känner igen sig i det, att man inte riktigt har den där inspirationen, tiden eller orken att stå och laga från scratch en vardag. När ni släppte er första bok, kommer du ihåg den känslan? Sådär? Var det liksom nervöst, eller kände du yes, äntligen, nu har vi gjort det, vi klarar det? Eller hur upplevde du det?
Ja, men det var lite nervöst, absolut. Men framför allt så kände jag nog så här att, alltså, vi klarade det. För oss var det ju lite så att det var ju så himla kul att bara ha den här boken som var vackra Marstrandsbilder, lite bilder på oss, på familj, på alla våra fina recept och på våra barn. Så det kändes faktiskt så att alltså, om den här boken säljer i 20 exemplar till våra kompisar och våra mamma och pappas kompisar och deras vänner, ja, alltså våran lilla cirkel bara, så är det helt okej, för vi är så glada över att ha den här boken ändå.
Planerar du, eller jag säger du, men du eller ni, att släppa i USA någon gång i framtiden?
Vi hoppas på det. Det skulle ju vara en dröm, alltså, för jag bor ju ändå här och har min karriär här och ja, man försöker mig på så där lite skrivuppdrag här då och då, mest för olika lokala tidningar. Så det vore ju jättekul. Det är en tuff bransch. Kokboksbranschen är här i USA. Det finns ju många instagrammare som har hundratusentals följare, och det är klart att det är lättare att få ett kokbokskontrakt om man har den här stora plattformen. Men vi jobbar på det. Och vi kommer inte ge upp, så vi får se nu här framöver. Vi hoppas att vi kommer att kunna få ihop det.
Vad spännande. Och du plåtade ju lite bilder till den här boken i somras. Och dessutom så har du ju ett Instagramkonto med väldigt mycket fina och inspirerande matbilder. Har du några tips sådär på hur man tar en riktigt härlig matbild? Jag tycker det är så himla svårt.
Ja, men det är ju verkligen en konst att få ihop den här snygga bilden. Det tycker jag ofta om man är ute på restaurang eller så där. Och så försöker man ta en bild och så ser det inte alls lika snyggt ut som det egentligen gör. Men det bästa tipset jag skulle ge är nog att man vill ha dagsljus. Och då så ta tallriken ut eller gå och stå vid ett fönster. Det snygga ljuset, det gör nästan allt. Och sen också gärna att man vill ha färgkontraster och texturkontraster. Så gärna lite frön eller någon liten örtkvist eller så på. Det hjälper väldigt mycket med lite toppings och dekoration.
Jag läste din, eller jag bläddrade din Instagram igår och då så var det någon så här lunchbild, för du tar med dig ganska mycket egna luncher till jobbet ser det ut som. Och så var det så här, crunchen, det får du genom att addera lite nötter eller lite så här knäckebröd vid sidan om. Så där är verkligen en sån texturgrej. Och det var jag också så imponerad av, lunchbilderna, för det är väl också så svårt att få ihop en härlig lunch. Då blir det kanske att man köper någon sallad eller någonting ganska tråkigt, men dina ser så himla fina ut. Vad är knepet där?
Jag måste säga att när det kommer till mina luncher, jag tar alltid med mig någonting, i stort sett alltid. Och där ska jag säga att egentligen är det så att det är delvis är det för att jag är lite snål. Jag tycker det är dyrt att äta ute varje dag. Delvis är det för att jag är lite lat. För när jag har min lilla lunchrast, alltså, egentligen har jag en timme, men oftast blir det lite kortare för jag kanske sitter med en patient och så drar det ut på tiden. Och då vill inte jag ta en 10 minuter, en kvart och gå ut och köpa någonting. Så då tycker jag det är härligare att ha det med mig. Och ofta så har jag ju några rester, men har jag inte rester så tycker jag att det är faktiskt väldigt enkelt att just bara lägga i lite. Att jag har alltid, det är en del grejer jag alltid har hemma, som till exempel då avokado, lite keso, några tomater och lite bröd. Och då egentligen bara lägga i dem i en påse, och så har jag lite flingsalt har jag på jobbet i min låda. Så har jag liksom en lunch där. Och när det kommer till bröd så brukar faktiskt mina föräldrar brukar ta med sig fatse rågform till mig från Sverige. För det är ett bröd som håller sig ganska bra och är ganska gott att göra smörgåsar på. För att annars, alltså, många av de amerikanska bröden är inte så goda, tycker jag.
Jag skakar på huvudet. Nej. Jag har varit på en mission här nu och hittat så här bra, alltså mörkt bröd, men inte stenhårt, utan det ska fortfarande vara så här mjukt, men mörkt. Och då tänker man att det inte är så svårt, men det är rätt knepigt att hitta. Surdeg hittar jag massor och så här ljust bröd har jag hittat massor, men just det här liksom en limpa. Det är inte deras grej.
Nej, men det är ju verkligen inte det, för de flesta amerikaner vill ju ha liksom en sandwich som ska vara en liksom fluffig sandwich. Är man här i Philadelphia så vill man ha en hoagie, som är då en typ som en stor lite så här svampig baguette roll med gärna då en sån Philly cheesesteak med liksom vad ska man säga, det som tunnbiff, strimlad tunnbiff med lök och sånt där. Eller så vill man ju ha det här skivade brödet och göra en peanut butter and jelly. Men vårat liksom så här lite mörka, saftiga bröd, det är väldigt svårt att hitta.
Är det svårt att hålla kontakten med Sverige, tycker du? Vad är dina bästa tips kring det?
Jag har ju lagt upp mitt liv så att jag ska kunna ha mycket kontakt med Sverige. Så jag är hemma lång tid på sommaren och vi är hemma på jul. Och ofta har jag någon resa till. Så delvis är det ju så att vi håller kontakt genom att vara i Sverige. Men sen tycker jag det är roligt med sociala medier, hålla kontakt på Instagram och lite Facebook. Och liksom ändå se till att man kollar upp sina kompisar där lite, så har man lite koll på vad alla gör. Men sen så tycker jag också just det här med att hålla kontakt med Sverige och svensk kultur är väldigt viktigt för mig. Så jag är en ganska aktiv medlem i Svea här i Philadelphia. Jag är deras program director. Så jag ordnar olika events för Svea. Igår hade vi någon italiensk mat- och vinprovning som var jättekul. Och då träffar man ju svenska damer kan man säga, alla åldrar. För igår var vi tror jag från, ja men jag var väl yngst och 40 och sen var det någon som var 80 och allt däremellan. Det tycker jag är kul att liksom hålla det lite levande och hjälpa till att hålla svensk kultur levande här. Och sen så kämpar jag ju väldigt mycket med att få mina barn att prata svenska. Så det har varit en stor kamp för mig och mycket svårare än vad jag hade trott. För att åtminstone så är mina barn inte såna här svampar. Så någon som lyssnar nu och tänker att hjälp, är det bara mina barn som inte suger upp språken så där lätt som alla säger? Nej, mina barn har inte sugit upp språken lätt heller. Jag känner att det är jag som har kämpat för alltihop där. Så vi tittar ju mycket på svensk tv tillsammans. Vi tittade på Robinson, jag och mina flickor, förra säsongen. Och vi läser mycket svenska böcker och svensk film. Så vi jobbar mycket med att få in svenskan. Och barnen har svenska kompisar på sommaren och så. Och åker på svenska läger och sånt. Men det är verkligen något som jag har jobbat med mycket.
Jag har ju också en dotter som är 2,5, snart 3, men jag håller med. Det är väldigt svårt att få henne att prata svenska. Man märker tydligt att hon helst väljer engelska, vilket kanske inte är så konstigt. Dagis och kompisar och så pratar engelska, men alla säger liksom, men det där det kommer ge sig och så. Men, och det gör det ju säkert, men jag tror också att nyckeln är ändå verkligen jobba med det lite grann, och så att de tycker att det är kul. Och läsa och så. Och hur ser en ledig dag ut för dig och familjen och dina tre barn och din man?
En ledig dag, om man tänker sig en helg här, så har vi ofta ganska mycket, vi har ofta ganska mycket aktiviteter som händer runt omkring i vårt område. Så till exempel om vi tänker på imorgon så har vi Garden Day på skolan mitt emot, så då ska vi gå och jobba i deras trädgård och fixa med det. Och sen har vi Oktoberfest på gatan. Och det, våran gata är väldigt, alltså det är lite sådär 50-tals Pleasantville. Alla känner varandra och vi ordnar fester här på gatan, så imorgon ska vi helgrilla en gris och det är ett hus där de har gjort hemmagjord korv och sånt där. Så ofta så är det rätt mycket aktiviteter som händer här runt om i området. Vi kanske åker ut till en park, åker ut på någon hike utanför stan. Och mycket playdates och med kompisar och så.
Och berätta, du har tre barn. Vilka åldrar?
Så jag har Kitty som är 12, som går i 7:an här nu. Och börjar tänka på high school, vilket känns helt svindlande. Sen har jag Stella som är 9 och går i 4th grade. Och så har jag Morris som är pre-K. Så han har sitt sista år nu innan kindergarten som börjar nästa år.
Har du något så här, Philadelphia är vi i nu. Jag kan inte så mycket om den här staden. Vad är det bästa med att bo här?
Alltså jag måste säga att Philadelphia är verkligen en stad jag vill göra reklam för. För det är en fantastiskt härlig stad med massor av historia. Massor av bra restauranger och fina museer och kul grejer att göra. Och dessutom, det som jag gillar är ju att vi bor i ett liksom lite townhouse. I ett ganska familjetätt område, man ska säga. Med en liten park och farmers market. Men ändå kan jag promenera in till stan på en kvart, 20 minuter. Så det älskar jag med Philadelphia. Om man jämför med till exempel att bo i New York eller så. Vi har ju en hel del vänner som har flyttat hit från New York just kanske på grund av en del av de här grejerna. Då, att man faktiskt kan bo in i stan i ett hus och det finns, ofta så flyttar man till ett område för att det är en bra skola, och vi har flyttat just till vårt område för att skolan här är väldigt bra, public school då.
Bara det lilla jag har sett nu så känner jag känner mig nästan också sugen på att flytta hit. Ja, men jag tror att det du säger där, just att det är så att man kan bo i stan och gå, För det saknar jag verkligen i New York. Det går ju inte där. Och man ska trängas på tunnelbanor och sådär. Avstånden är ju ganska långa. Men vad härligt. Och vad är någonting som du kanske gillar lite mindre?
Alltså det som jag gillar minst är väl ändå att mina kompisar och min familj i Sverige är så långt bort. Det måste jag verkligen säga att det är det jag gillar minst. Och sen gillar det, något annat som jag ogillar är väl ändå det att det är ganska svårt att bo i USA som kvinna och göra karriär just för att det är så dyrt med barnomsorg. Allting är väldigt dyrt. Det är dyrt med barnomsorg, det är dyrt med sjukvård. Alltså det är ett lite svårare liv. Och då har jag ändå, jag är väldigt privilegierad. Men allting är väldigt dyrt. Och jag tycker det är hemskt när man ser, ja, men som en del av mina patienter som på något sätt får så stora räkningar för sjukvård och mediciner. Och lever ett väldigt hårt liv.
Ja, verkligen. Ja, det är sådär, man skulle vilja få dem att tänka lite mer svenskt. Alltså, om de bara kunde närma sig oss lite grann. Precis. Speciellt när det gäller sjukvården och sånt där. Så tror jag att det skulle göra sån enorm skillnad. Så jag brukar alltid fråga om bästa tipsen för en ledig dag i New York och sådär. För det, alla som jag har intervjuat hittills har ju bott i New York och så får de guida till staden. Men nu tänkte jag Philadelphia. Vad kan man göra här? Bra, ja, inte vet jag, restauranger, lunchrestauranger, saker att göra. Då kan jag också säga att är man i New York, då kan man åka hit ju över dagen, precis som jag gör nu. En och en halv timme bara med tåget, superenkelt. Så att det, har man lite tid så kan man, så är det väl värt besöket.
Men nu har jag tagit fram en lilla lista här då, som jag ska kolla på. För jag tänkte att jag ska guida er genom en väldigt härlig Philadelphia-dag. Så nu ska vi se här. Då skulle jag ta och börja med att åka till ett litet område som heter Fishtown. Som är trendigt, lite hipsteraktigt. Massor av roliga restauranger. Och dit jag skulle gå på frukost är ett ställe som heter Suraya. Som är en libanesisk, vad ska man säga, marknad, restaurang, café. Och där är de helt fantastiskt goda. En slags donut nästan. Men den heter Crawler. Och är alltså fluffig och saftig. Och så är det något rosenvatten och pistagenötter på. Alltså den här grejen är så god. En kompis bjöd mig på det. Och alltså, ja, det är något av det godaste jag någonsin ätit. Och hela den här restaurangen är så fin. Och det finns massa rolig shopping där också. Och efter det skulle jag, om man är i Philadelphia så måste man ju nästan se de här historiska byggnaderna. Liberty Bell och Independence Mall. Och det finns ju väldigt mycket historia i Philadelphia. Så då får man ta sig en liten sväng i det här historiska området. Och där är det liksom folk som är utklädda till George Washington och allting. Så där är väldigt kul. Och det här området kallas runt omkring, där är Old City. Så det, där finns till exempel Philadelphias äldsta gata. Som är jättesöt med pytte små, små hus. Elsbrett's Alley heter den. Så det är ett liksom roligt område att gå igenom. Och där finns också en jättetrevlig en restaurang som är öppen hela dagen som heter High Street on Market. Så där gör de olika liksom, ja, potatisbröd, låter inte så gott men det är jättegott. Och de gör något annat, liksom pumpernickel, och de har massor av goda bröd så där kan man äta jättegoda smörgåsar. Och sen ska man gå bara precis på samma liksom block. Så ligger ett glassställe, Franklin Fountain, och en liten godisaffär som är hur söt som helst. En liksom gammaldags godisaffär där de också har lite saltlakris. Så ibland kan man ha tur och komma dit och få köpa sig lite saltlakris. Vart går vi sen? Sen skulle jag nog promenera genom stan och ta en sväng förbi Rittenhouse Square som är liksom mitt inne i stan. En park, och där omkring finns det shopping och allting sånt där. Och sen skulle jag ta mig upp mot området där jag bor. och gå genom universitetet som är väldigt fint, UPenn, en sån här klassisk liksom gammalt universitet med fraternities, och om man har tur eller otur så råkar man på något fraternity party och alla är utomhus och dricker öl ur röda muggar och sånt, och det är liksom lite exotiskt också som svensk. Och sen tar man sig upp till West Philadelphia där jag bor, precis på andra sidan universitetet. Och där kan man till exempel äta middag på en jättemysig vegansk liten taco-restaurang som heter Honest Tom's, som ligger alldeles en törn från mig, och köpa popsicles efteråt på Little Pop Shop. Och den bästa tycker jag är vietnamesisk kaffe. Om de har den ny där. Men annars har de massa roliga smaker på såna glasspinnar. Det är liksom, har ju varit lite en trend några år. Men det är faktiskt väldigt gott. Sen om man vill liksom fortsätta sin kväll så kan man gå, också alldeles nära mig så ligger en etiopisk restaurang som heter Abyssinia, där de har jättegod etiopisk mat. Men går man upp på andra våningen där så är det en liten bar som heter Fiume, och den är som ett slags vardagsrum nästan, lite undangömd, men de har liksom tusentals ölsorter och ovanliga typer av whisky och sånt där, om man inte är intresserad av det. Men liksom ett jättemysigt ställe där det verkligen är en sån här blandning av folk. Man vet aldrig vem man råkar på där. Och det är liksom anarkister och veganer och professorer och grad students och en vild blandning. Så där kan man liksom avsluta. Jättekul, då har man haft en lång, lång dag måste jag säga.
Och om man vill följa dig på Instagram, vad heter du där?
Ja, men så där heter jag Ami Silveria. Silveria är mitt andra namn. Och jag tycker det är jättekul om folk följer och kommenterar. Och där försöker jag helt enkelt dela med mig av lite matinspiration, roliga tips och idéer och mina tankar då och då.
Alla får gå in och följa Ami på Instagram. Och Amerikabrevet kan man följa på Amerikabrevet. Tack!
Tack så jättemycket. Så kul att du kom hit. Och igen, alltså jag blir alltid så glad om någon kommer till Philadelphia. Så är ni på väg till Philadelphia så får ni kontakta mig via Instagram och så kan jag ge mer tips.
Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd, och Ami von Sydow Green. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Och glöm inte att följa Amerikabrevet på Instagram så länge. Och mejla tips och idéer till amerikabrevet.podcast@gmail.com. Amis guide till Philadelphia kan man hitta på www.amerikabrevet.com.
Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.